var en vän till mig som hade tagit ett DNA-test. Och jag var så här, men just det, så det kan man ju göra. Jag hade aldrig tänkt på det.
Leontin är donatorskapad och har under sin uppväxt ingen aning om vem donatorn är. Men så gör hon något som kastar om hela hennes liv. Hon tar ett DNA-test.
Det blir ju en chock.
Och snart förstår hon att den information som hennes mamma en gång fått på kliniken i Danmark inte stämmer.
Det är ju lite det här går ut på, att vi inte ska ha information om hela oss. Men vi lever ju i den här verkligheten i liksom hela våra liv. Och det kommer påverka våra barn.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Emma Ikekwe. Och det här är Leontins berättelse.
Spännande. Jag brukar inte scrolla så långt bak.
Leontin sitter med sin mobil och scrollar i sitt flöde på Instagram. Jag har bett henne stanna vid ett inlägg hon postade i augusti 2021.
Och då hade jag i början av augusti haft en startande frågelåda på Instagram där folk fick fråga mig om mina erfarenheter om att ha kommit till genom könscellsdonation. Och tänkte egentligen att det bara var den frågelådan jag skulle ha. Men fick jättestor respons.
Alla möjliga frågor väller in i den där frågelådan. Så därför väljer hon att 2 veckor senare presentera sig själv ytterligare.
Ja, okej. Det kanske är dags för en ordentlig presentation om mig nu när ni är några.
Till texten har hon postat en kort video på sig själv. Hon bär sitt långa mörkbruna hår i en lös bulle på huvudet. Snedlugg, beige skjorta. Och bakom henne skymtar en sandstrand och en bit av havet. Hon tittar in i kameran.
Se vilka som hittat hit. Ja. Det blir liksom lite... Det här sista stycket känns lite mer... Det känns lite mer nu, några år senare. När jag liksom tänker tillbaka på vad jag var 2021. Men jag var 24, men jag var ändå väldigt ung. Liksom. Och jag var väldigt ung 22 när jag tog det DNA-testet.
Hur menar du att det känns, alltså du, när du säger att det känns som det sista stycket?
Nej, men jag tänker på det här, den här meningen så här, mer information har vi inte haft och jag ville nog inte veta något mer när jag var yngre. Jag var ointresserad. Och att det var väldigt bekvämt att det var så, för vad hade jag för val? Jag skulle aldrig få veta någonting. Och då är det lättast att bara stänga ner det liksom. Och att jag liksom lite rättfärdigade det när jag var yngre. Att så här, men det är lugnt. Jag behöver inte veta någonting, jag bryr mig inte. Men om jag hade brytt mig, vad hade det inneburit då?
Hur skulle en familjemedlem beskriva dig idag?
Oj. Jag tror att om man skulle fråga min mamma skulle hon säga att jag är... Att jag har ett väldigt stort samhällsintresse. Det låter så platt, men jag har verkligen ett stort liksom, intresse för samhälle och människor. Och liksom hur vi funkar ihop.
Har du alltid haft det, liksom, det intresset?
Ja, men jag har nog fått med mig det ganska mycket hemifrån. Min mamma jobbade på ett HVB-hem när jag var liten. Och jag och min bror var där, var på HVB-hemmet väldigt mycket. Och varje kväll 7:30 så kollade alla... På nyheterna i soffan. Och sen så hade man alltid en runda när man pratade om hur man mådde och hur dagen hade varit. Och jag var liksom 3 år och satt med på de här rundorna. Och jag tror att mycket liksom grundades där. Ta in liksom en omvärld och typ höra andra människor prata om typ det som hände i deras liv och hur det påverkar dem och se andra människor liksom agera på det. Och det var också lite det som var jobbigt så när jag började så här och liksom problematisera hur jag själv kom till. Att liksom jag har alltid varit så här engagerad mot orättvisor. Och liksom alltid tyckte att rättigheter är så himla viktigt. Men jag hade aldrig tänkt på min egna rätt att få veta vem jag var. Och det var ganska tufft att liksom inse.
I mitten på 90-talet åker Leontins mamma till Danmark för att genomgå en inseminationsbehandling med donerade könsceller. En assisterad befruktningsmetod som innebär att spermier från en person förs in i den personen som vill bli gravid. Vid den här tiden var det inte lagligt för ensamstående kvinnor att genomgå den här typen av behandling i Sverige. Så många reste därför till Danmark, där lagstiftningen var mer tillåtande.
Jag tror att hon fick ett kvitto på att hon hade betalat för behandlingen. Det var det.
Anonym, eller stängd donator, som det heter, var den gällande standarden i Danmark i mitten på 90-talet. Med en stängd donator förblir identiteten på donatorn anonym, både för mottagaren och det framtida barnet.
Min mamma frågade på kliniken om typ så här syskon och sånt. Hur många barn som kan bli till genom en donator liksom. Och då hade de sagt att det blir ungefär 12 stycken i Norden.
Leontin har alltid vetat hur hon och hennes tvillingbror kom till. Och hon minns inget före och efter.
Det är väl för att mamma började prata med oss om det liksom innan vi hade möjlighet att liksom förstå någonting egentligen. Det var liksom inte som att hon satte sig ner eller att hon väntade på att vi skulle börja prata om det, utan det var liksom ett pågående samtal. Man åker mycket bil när man bor på landet. Så att det jag minns från när vi har pratat om det, så är det ju ofta att vi sitter i bilen. Det pågick det samtalet.
Det hon vet är att hennes donator antagligen är dansk och att hennes bruna ögon med största sannolikhet kommer ifrån honom. Hon undrar inte så jättemycket om honom, men ibland så får mamma frågor.
Typ, just det som var så uppenbart att jag inte hade fått från mamma. Vad jag kanske hade fått i mitt utseende från min biologiska pappa. Eller liksom lite så här egenskaper och sånt också. Vad han kunde jobba med då. Och så jag minns att min mamma sa en gång, men han kanske har bara ringer näsa och långt hår. Vad vet vi liksom? Men sen så tyckte jag ju, jag visste ju att han var dansk och jag har alltid gillat Danmark på ett sätt. Och tänkte att jag skulle bo i Danmark och ha en fransk balkong och dalmatiner. Och ett barn som jag skulle ha på pakethållen på min cykel. Så att jag hade liksom ett intresse för Danmark typ. Så förhöll jag mig till det, men inte så mycket mer än det.
Leontin, som under sin uppväxt inte haft så stort intresse av sin genetiska bakgrund, börjar med tiden fundera mer och mer på den. Och fler frågor börjar dyka upp. Det är efter att hon och hennes mamma gästar en podd för att prata om könscellsdonation och om deras uppväxt som ett skifte sker.
Men det satte igång någonting lite efter den podden. Men de frågorna hade börjat komma då, det var väl också för att jag liksom rörde mig liksom i kretsar med en massa hbtq-personer och var själv liksom i relation med min partner. Och jag fick liksom det här andra perspektivet om att där personer skaffade barn på det här sättet i min omgivning. Personer åkte till Danmark eller de ställde sig i kö till landstingen eller regionerna. Den ingången där fanns också. Så det var väl det som så här väckte lite intresset i frågan överhuvudtaget.
Samtidigt som intresset för hennes genetiska bakgrund växer sig starkare får hon upp ögonen för DNA-test.
Det var en vän till mig som hade tagit ett DNA-test. Och jag var så här, men just det, så det kan man ju göra. Jag hade aldrig tänkt på det. Jag har inget intresse av släktforskning eller någonting. Så att det hade jag aldrig brytt mig om liksom. Men då så hade hon fått lite så här intressanta svar.
Det är någonstans i slutet på 2019. Leontin sitter i sin partners studentlägenhet i Bredäng i Stockholm när hon bestämmer sig för att googla på DNA-test. Ett sånt där som hennes vän tidigare gjort och berättat om.
Och jag vet inte om det var typ kanske Black Friday eller någonting. Och jag beställer det här DNA-testet. Min partner beställer också att hon är adopterad, så att vi var så här, men vi gör detta tillsammans.
De klickar hem varsitt kit och så tänker Leontine inte så mycket mer på det. Dagarna går.
Det var någonting som jag gjorde så här, jag hämtade inte ut det här testet. Så att jag var tvungen att ringa och fråga om de kunde skicka det igen. Och det säger också någonting om hur typ obrydd jag var. Jag var liksom inte som att jag gick och, så här och väntade och gick på tårar riktigt.
Till slut hämtar hon ut kittet hos det lokala ombudet.
Det är lite som att ta ett coronatest. Typ. Det var en tops man skulle så här, ta liksom, på kinden, insidan av kinden i typ så här, 30 sekunder. Och sen skulle man lägga den här topsen i ett rör i liksom, ett brev och skicka iväg. Väldigt, väldigt enkelt.
Hon har det förseglade brevet liggande hemma ett tag innan hon tar sig till postlådan. Under tiden laddar hon ner appen där hennes svarsresultat senare kommer dyka upp. Det är en tidig februari morgon 2020. Coronapandemin är snart ett faktum och Leontines studier har precis gått över till att hållas på distans. Hon har en allmän stress i morgon hemma i lägenheten och står vid vattenkokaren och pillar med sin mobil.
Och jag tänker inte på vad jag gör. Jag tänker att jag ska gå in på typ Instagram, Facebook. Jag vet inte. Men jag råkar öppna DNA-appen och ser direkt att jag har fått tillbaka ett resultat. Och ser namnet på en person och så står det halvsyster under.
Hon måste sätta sig ner. Hon tar sig till soffan och scrollar vidare.
Och ser att jag har totalt 7 halvsyskon. Jag har ju tänkt att det kanske kommer någon om några år. Jag trodde inte att jag skulle få all den informationen bara så där. Alltså det blir ju en chock. Innan så hade de bara varit skuggor. Men nu så blev de riktiga personer. Människor med namn och liksom, de har bild, en del av dem. Jag ser liksom att jag är lik en del av dem. Och jag ser vilka länder de kommer ifrån.
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland.
Jag ser ungefär hur gamla de är.
Alla yngre än henne.
Jag börjar storgråta av chock och sen så börjar jag skratta lite. Och sen så ringer jag min mamma.
Resten av dagen går då till att googla allas namn. Hon försöker hitta dem på Instagram och Facebook.
Efterhand så har jag förstått att det gör vi alla. Man kan känna sig lite som ett creep när man letar efter folk på det sättet. Jag vågar inte skriva till någon.
Men det vågar någon annan göra. På kvällen, när hon klickar in sig på DNA-appen, har hon fått ett meddelande.
Från en halvsyster. Där hon skriver att hon är glad att vi har matchat som halvsystrar och att hon är öppen för all kontakt jag kan tänka mig. Typ. Jag blev ju glad. Exalterad. Nyfiken. Det är bara positivt där och då. Men också väldigt överväldigande. Det är en väldigt speciell situation och jag liksom kunde aldrig föreställa mig innan hur det skulle vara att vara i den situationen.
Svarade du henne?
Ja. Ja, men det gör jag. Jag svarar henne. Jag tänker inte läsa det på engelska, för min engelska är inte bra. Men jag kan försöka översätta det lite. Typ. Ska vi se. Ja, men jag skrev hej. Och jag skrev tack för att hon hörde av sig. Och jag skrev att jag bor i Sverige och att jag är glad att vi har kontakt. Och att jag har matchat med en till person som har samma efternamn som henne. Så att jag förstår att det är hennes lillebror, men också då min halvlillebror. Och att jag har jättemånga frågor, men att jag inte vet vart jag ska börja. Och sen så skriver jag också att jag hoppas att hon och hennes familj är okej i den här coronasituationen. Det säger ju så himla mycket om detta.
Vad är det säger, menar du?
Nej, men jag bara tänker tillbaka att det var så här, både att vi så här ställde om hela samhället och att jag samtidigt fick så mycket information. Det hade ju räckt om det bara var corona och jag behövde liksom isolera oss i typ 2 år. Men sen så var det också att jag fick information om mig själv som jag aldrig hade haft innan. Samtidigt. Och liksom försöka navigera i det. Men sen så skriver hon ju också att vi egentligen är fler halvsyskon. Att vi då var totalt 16 halvsyskon. Och då så förstår ju jag att den informationen som min mamma fått om att vi är 12 stycken, den stämmer ju inte. Det är inte rimligt att vi allihop har tagit DNA-test. Och då så skriver ju hon också att vi är nog väldigt många fler än så. Det är då liksom det blir obekvämt för mig. Även om jag var glad att se dem. Jag har inget emot mina halvsyskon som personer överhuvudtaget. Eller att de typ existerar. Men det var också en olustig situation. Det blev också tydligt vilken maktlöshet. Och hur lite typ kontroll man har. Typ över sin egna historia. Är vi som 70-80 halvsyskon? Vi är några stycken som bor i Sverige. Uppväxt i samma stad. Då blir det nära på ett sätt som det aldrig hade varit innan. Och jag hade ju aldrig velat veta, men jag förstår ju också att det fanns personer som alltid har velat veta och som har gått och undrat och har gått och längtat efter att få veta vem deras biologiska förälder är, vem de har fått grejer sitt utseende från liksom, och sånt. Och det var också ganska omtumlande. Jag blev ganska ledsen av att det hade varit en kamp och en sorg för många. Att de inte visste det de ville om sig själva. Så det satte igång mycket.
Det blir som en början på någonting nytt. Hon gräver inte vidare i sin genetik, men börjar söka sig till grupper där donatorskapade personer ingår.
Och börjar liksom se en ny liksom verklighet. Jag får mer information om hur liksom branschen går till. Jag får reda på att det inte alls ovanligt att man är i jättestora syskongrupper. Att om det är en person som har donerat som blir sjuk, att klinikerna eller bankerna inte vet vilka som har använt sig av den här personens donationer. Och då fattade jag också att min mamma fick liksom ett kvitto på att hon hade betalat. Om min biologiska pappa i Danmark blir sjuk och han kontaktar banken, så ska den informationen gå till kliniken, och då ska den kliniken kontakta min mamma, och de vet typ inte. Alltså jag fattar att den här kedjan av så här, så skulle behöva finnas om det händer något allvarligt, den hänger inte ihop. Och jag har alltid varit frisk, så jag hade aldrig behövt tänka på det.
Leontine börjar se saker från nya perspektiv.
Vi beskrivs ofta som donatorbarn. Att det här är någonting som är en grej när man är barn, och så ska man bli tillsagd att bara, nej, men du har ingen pappa, det är bara en donator. Och så ska man typ acceptera det. Men vi lever ju den här verkligheten i liksom hela våra liv. Och det kommer påverka våra barn. Det är väldigt, väldigt mycket större än att man bara så här, accepterar att man har kommit till på ett sätt. Och är glad i sin lilla familj. Typ. Så allt det börjar liksom så här sjunka in i mig. Om det är då det blir så tydligt att jag är typ ovetande och naiv jag har varit innan. Och då så blir det en väldigt stor kontrast. För att samtidigt så hade jag liksom då folk i min närhet som använde liksom donator och donerade könsceller. det de oroar sig för är typ om deras barn kommer få frågan om typ deras pappa på förskolan och att det ska bli lite obekvämt för barnet. Men inte liksom allt det här andra om att ha liksom massa okända släktingar eller att inte veta typ det mest grundläggande om sig själv. För att det får typ inte ta en plats i våra liv. Det är ju lite det här går ut på, att vi inte ska ha information om hela oss.
Sverige var det första landet i världen som förbjöd anonyma spermiedonatorer. Och idag tillåts bara öppna donatorer. Det betyder att du har rätt att veta om ditt genetiska ursprung när du är 18 år eller i mogen ålder. Leontine, som lever i en samkönad relation och som fram tills dess sett assisterad befruktning med spermiedonation som ett alternativ, börjar tänka om.
Det här känns inte rätt längre. Skulle vi kunna vara föräldrar till typ en 7-åring, en 10-åring eller en 3-åring som frågar om sitt ursprung och så ska vi säga till det här barnet att nej, du har inte rätt i det här. Alltså normen var ju det. Är man liksom i en samkönad relation så är det är så man gör. Och det är också typ den enda juridiska möjligheten i Sverige idag. Så att det hade vi köpt. Men att vi sen kände att det här är helt uteslutet. Det är ingenting vi kan stå för. Jag ska inte säga att det var traumatiskt för mig att få reda på allt detta. Men jag kan ju känna att det var jävligt onödigt att gå ett helt liv och inte veta någonting och sen så bara få allting i knät när man är liksom i 20-årsåldern. Det är inte rätt. Liksom. Det är ingenting jag vill ansvara för.
I slutet på 2020 är Leontine inne på appen igen. Vid det här laget har fler halvsyskon tillkommit och en annan person dyker också upp.
Ja, alltså ingen kan ju vara anonym längre, typ. Det går att genomforska jättemycket. Och vi har ju hittat honom. Han kom upp på DNA-testet. Som biologisk far.
Den här gången är det hon som skickar ett meddelande. Hon skriver på svenska och hoppas att han ska förstå. Det gör han.
Det kändes märkligt. Det kändes bra. Men det är en väldigt, väldigt märklig situation. Jag hade ju aldrig ansträngt mig för mycket för att få veta vem han var. Liksom. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag vet vem han är. Även om jag önskar att det inte hade behövt gå till på det här sättet. Det här handlar ju inte om han som person överhuvudtaget. Men det är också, han donerade anonymt. Och även om han hade varit en öppen donator som jag hade kunnat kontakta när jag var vuxen, så har ju han verkligen inga skyldigheter. Och inte är det då några rättigheter, men han hade ju kunnat skita i att svara. Och att den relationen är, det är en väldigt obekväm relation att vara i. För att den är så extremt ojämställd. Vi är i sånt underläge i att bara vara typ tacksamma om vi får svar. Och det handlar som sagt inte om honom som person, men det handlar liksom om upplägget på de här relationerna.
I augusti 2021, ett och ett halvt år efter att hon tar DNA-testet, öppnar hon upp den där frågelådan där hon bjuder in folk till att ställa frågor om hennes erfarenhet av att ha kommit till genom könscellsdonation. Responsen blir stor.
Det här får jag fortsätta med. Det här kan inte bara vara en engångsgrej. De här samtalen behöver fortsätta att ha. Liksom. Det var så otroligt glad att folk hade börjat följa mig och att folk ville prata om detta. För att jag kände verkligen att det behövdes. Både för mig och för andra, märkte jag ju då. Så det var liksom typ där, ja, då det började.
Hon får både kritiska och positiva meddelanden.
Det var fortfarande mycket fokus på så här. Man kanske försvarade folk som fortfarande använde liksom anonyma och stängda donatorer. Och att folk blev så arga på mig när jag sa att jag hade en biologisk pappa. När jag sa att jag hade en pappa och inte en donator. Att jag inte fick välja mina ord själv. Ja, men det var många som var positiva. också. Som var glad att jag pratade och som var glad att jag också utmanade lite deras tankar. Jag skrev ett inlägg om att så här, men jag är inte lyckad donatorskapat person bara för att jag inte ville veta. Och att det att ha den förväntan på oss, det är väldigt skadligt. Liksom. För då så förtrycker vi en del av oss själva. Och att den texten togs emot bra av många som var så här, det här har jag aldrig tänkt på att det skulle kunna vara så.
Hon har ända sedan frågelådan fortsatt att lyfta de här frågorna.
Men alltså jag är ju väldigt positiv till framtiden. Jag ser fram emot att lära känna några av mina halvsyskon mer. Det ser jag verkligen fram emot jättemycket. Och jag ser också att så här, det händer mycket i de här frågorna som jag är positiv till. Jag vet att Statens medicinska etiska råd mer har gått ut med att utreda för att öppna upp att man kan vara fler föräldrar. Så att det blir tryggt att bli förälder för HBTQ-personer även utan att använda sig av en könsdonator genom så här medföräldraskap och sånt. Vilket jag ser som en möjlighet för mig och min partner.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Emma Ikekwe. Och det här var Leontins berättelse. Producent var Gustav Asplund och ljudtekniker Astrid Ankarkrona.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.